Du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats Ola Larsson. I början av maj genomfördes konferensen VEX, Vehicle Electronics and Connected Services i Göteborg. I år samlade konferensen ungefär 1400 deltagare och ett tema var som vanligt elektrifiering och batteriutveckling. Jag var där och fick en pratstund med fyra av föredragshållarna på sessionen om elektromobilitet. Först hör vi Rahman Yazdani Wetterberg. Han arbetar som egenskapsarkitekt inom Energy Management på Volvo Group Trucks Technology and Industrial Division. Han är teknisk ledare och också kontaktperson för ledningen inom sin organisation i dessa frågor. Jag bad honom berätta hur de jobbar med energiförbättringar hos lastbilar och särskilt hos ellastbilar såklart. Och vilka faktorer som spelar störst roll för elräckvidd. Han berättar också vilken fråga som är den absolut vanligaste när en lastbilsköpare funderar på att välja eldrift. Och hur de som lastbilstillverkare agerar för att underlätta för kunderna att få tillgång till publikladdning. Vi börjar med att höra vad Rahman gör om dagarna på Volvo.
Jag leder ett team med lite blandat folk som är crossfunktionellt. Vi är ju en väldigt stor organisation, en global organisation med då huvudsäte här i Göteborg. Och jag samlar ihop olika tekniska experter, ledarfunktioner, bjuder in mycket simuleringsingenjörer etc. Och så har jag en egen påse pengar så att vi kan driva grejer som vi tror på för att bygga roadmaps inom körprestanda som vi kallar det då. Och körprestanda för oss är bränsleförbrukning, snittfart, körbarhet, laddning etc. Och det täcker alla drivlinor. Det spelar ingen roll vad som utvecklas. Allt hamnar i våra team till slut. Det är väldigt roligt jobb som jag har.
Okej. Bland annat så jobbar ju ni med att få ner energiförbrukning från eldrivna lastbilar. Kan du berätta lite grann om vad det är för tekniska lösningar som ni fokuserar på just nu?
Om man börjar med historiken då, så var vi ju först ut med tunga elektrifierade lastbilar. Och då var det ju såklart först att elektrifiera och då utgick vi från befintlig drivlina. Så vi tog våran välkända iShift-växellåda, stoppade på elmaskiner, samma bakaxel som vanligt, samma basvagn som vanligt, så att det ska vara så mycket carryover som möjligt för att hålla nere produktkost. Om ingen har råd att köpa lastbilarna så spelar det ingen roll att de finns. Det var ju vad vi kom med 2022. Nu nyligen så har vi ju precis lanserat, som ni kanske läste för 3 veckor sedan, nästa generation då. Marknadsledande range på våran FOR med extended range som den heter. Med upp till 700 km. Och även generation 2 av, vad ska jag säga, de vanliga, versatila lastbilarna som har ett mycket bredare användningsområde. Och då ingår ju såklart basvagnsförbättringarna som vi har gjort på aerodynamik, rullmotstånd, allt det här. Men sen så har ju eldrivlinan såklart förbättrats ytterligare med en mer, en växellådor som är specifikt byggda då för elektrisk framdrift. Så det har hänt mycket på väldigt kort tid.
Men det specifika, det där för att nu ska vi pressa energiförbrukningen just i en ellastbil. Det som inte hänger ihop med aerodynamik och sånt som jag gissar är snarlikt för alla typer av lastbilar. Vad är det mer specifikt som ni fokuserar på där då?
Ja, alltså aerodynamik och rullmotstånd är det viktigaste. Ja. Det är det absolut viktigaste. Där har vi också gjort enorma förbättringar nu. Om man vill vara specifik ner på elektriska lastbilar, det som blir unikt, så är det ju som jag nämnde själva drivlinan då, alltså växellåda, elmaskiner, där vi har gjort stora förbättringar jämfört med första generationen. Sen så har du ju såklart värmesystemet. Värme är ju inte gratis längre. Där har det ju skett kontinuerliga förbättringar och det kommer förbättringar med lanseringen nu. Men det här är också ett område, det är väldigt fokus på mjukvara och AI. Det är också här jag tror generellt sett i lastbilsindustrin det kommer hända mycket närmsta åren. Det är där det finns mycket, vad ska jag säga, potential. I och med att vi fraktar ju runt batterier på flera ton. Som är en stor termisk massa. Då kan man ju hitta på all möjliga typer av optimering. Framförallt här i Skandinavien där vi har icke-nominella förhållanden som vi kallar det.
Okej. Okay. Ja, just det. Men sen så tänkte jag så här. Hur viktigt är det egentligen för kunderna att en ellastbil drar lite mindre el? För de är ju ändå så mycket mer energieffektiva än vad en diesellastbil är, som de flesta av era kunder har god erfarenhet av, gissar jag. Och sen får man ett fordon som drar väldigt mycket mindre energi. Så ja, hur viktigt är det för er att trimma det där? Är det egentligen en fråga om räckvidd snarare än kostnad för el under tiden man kör?
Det absolut viktigaste är ju produktivitet. Och produktivitet är ju hur mycket kan jag frakta? Vad kostar det per ton, per kilometer? Så köper jag en lastbil som har enorma batterier, och ja, den kan gå jättelångt. Men då kan jag ju bara frakta chips. Och det kanske inte tjänar så mycket pengar på. Samtidigt så har jag ju ett mission som jag också ska klara av. Så jag har ju en grundnivå på range som är jätteviktig. Då förbrukningen påverkar ju din range. Förbrukningen påverkar din produktivitet också. Så allt hänger ihop, så det är lite svårt att säga att det är bara den eller bara den. Generellt sett så är ju ellastbilar väldigt effektiva. Och så att det blir ju mer fokus på laddhastighet, kör- och vilotider, payload, allt det här liksom. Och vad händer när det är vinter? Det kanske inte spelar roll i Spanien, men här kommer du märka det. Och då spelas snarare robustheten av din energiförbrukning är viktigare än energiförbrukningen idag. Du kommer klara dig idag, men vad händer när det är -5 och snöar? Det är mer intressant för kunden.
En annan grej jag tänkte på när jag visste att jag skulle prata med dig idag är det där med hur ni försöker presentera de här prestanda för räckvidd i olika klimat kanske med era lastbilar. Alltså kunderna måste ju ändå tänka, när vi nu satsar särskilt på en ny teknik, nu ska jag välja en eldriven lastbil. Jag vill veta hur mycket, hur långt den går egentligen.
Det är förmodligen den första frågan en kund ställer. Vad kostar den och hur långt kommer jag? Alla tillverkare gör olika. Vi använder ju all våran historik, all data som vi har tillgång till, och gör dataanalys, beräkningar, provkoder, komplettvagnstester. Vi utformar allt för att det ska vara så representativt som möjligt för våra kunder. Men våra kunder sprider sig också allt från att köra mat till ICA här inne i Göteborg till att köra timmer i norra Värmland i snön. Det är jättestor spridning. Men det finns också faktiskt en EU-standard som heter, eller ett verktyg som heter Vecto, som är en del av CO2-deklareringen som alla lastbilar har gjort sedan 2019 och som numera också täcker elektriska lastbilar. Sen betyder inte det att den siffran kanske passar alla kunder, för det är en simulering baserad på delprovning så att säga. Men det kan vara en indikation, precis som alla tillverkare siffror också är en indikation. Men i slutändan så handlar det alltid om, vad gör du? Vad är ditt mission? Vad är det du ska frakta? Hur ser ditt år ut? Och så får man ett anpassat svar. Det är inte så enkelt som för personbilar att bara säga, här är VLTP-siffran. För att håller det inte vad vi har lovat, då får vi höra det direkt. Och då blir det problem. Så det är jätteviktigt för oss att kunna liksom stå för vad vi säger.
Just det, för ni har ju då en närmare relation till många av era köpare än vad en traditionell personbilsförsäljare har. När bilen väl är såld så handlar det om att fixa återdelar och service. Och så. Men ni får alltså återkopplingar från kunderna om de tycker att vi tror att den drar mer än den borde eller motsvarande.
Det vi lärde oss när vi var först ut då. Det är ju för- och nackdelar, men en fördel är ju att man lär sig verkligen mycket. Och allt det kommer ju hela vägen från marknadsbolaget till oss på utveckling. Vi kunde ju se, och då kommer man ju tillbaka till det här med att spesa rätt fordon. För att lastbilar är ju verktyg. Och vi har en stor bredd av vad vi säljer, för vi vill anpassa det för varje kund. Och det blir ju väldigt tydligt på elektriska lastbilar. Du kommer inte undan på samma sätt. Och det var ju det som man lärde sig snabbt då. Att kanske få någon som säger, men ni sa ju x kilometer i marknadsföringen. Och varför får jag inte det? Ja, nej, men du kör ju i en gruva i norra Skandinavien. Och du har ett jättestort axelavstånd. Du har jättegrova däck. Du har stort avstånd mellan din trailer och din dragbil. Kommer inte få samma. Det är omöjligt. Det går inte. Samtidigt kan ju inte vi varje gång vi lanserar en produkt säga, här är 24 A4 sidor med olika range-siffror. Så vi måste ju förenkla för att täcka så mycket som möjligt. Och det handlar ju om då kommunikation mellan kund och säljare. Och använda de verktygen vi förser dem för att ta fram rätt vagn för rätt kund.
Och det här är ett levande dokument då, eller levande kunskap snarare, så att ni, beroende på när ni lär er nya kunders körstil och sånt, så får ni justera siffrorna eller ni lär er mer om produkten.
Det är ju en del av det här teamet som jag leder. En viktig del är ju våran integration med våra olika marknadsbolag och att vi har regelbunden dialog med dem för att hjälpa till. Till exempel vid produktlansering, till exempel om det kommer feedback från kund så att det blir tvåvägsinformation. Vi är ett väldigt stort företag, men i det här teamet så har vi direkta kopplingar till marknadsbolagen. Vi är ju separerade i Volvo-koncernen då. Du har ju min division då, Trucks Technology Association. Och sen har du ju Volvo Trucks, du har Renault Trucks, du har de amerikanska bolagen. Så det är jätteviktigt att ha de här cross-funktionella teamen för att få den här direkt feedbacken.
Era kunder ska ju få tag i tillräcklig effekt på en massa ställen ut med sin rutt. Och det är ju en fråga, till skillnad från den övriga vi har pratat om nu, så sitter det ju utanför er kontroll. Så hur hanterar ni det i kundrelationen egentligen, det där med förutsättningarna för att kunna ladda dem med den effekt som vore lämplig på alla de ställen som vore lämpligt för era kunder?
Det är ett enormt problem. Det finns inte idag. Jag själv och kollegorna går ut och kör lastbil med jämna mellanrum och det är krångligt. Även i Sverige, där vi är ganska långt fram, att köra elektrisk lastbil just med laddning. Såklart inom Volvo har vi ju börjat nu med Volvo Energy till exempel, som säljer externa batterilösningar med snabbladdare. Så du kan ju ha en container till exempel som kan stå hos din kund och som du kan ladda långsamt på natten eller på dagen med billig el. Och sen när du kommer in så fläskar du på liksom 400 kilowatt. Sen har vi såklart Milense som är ett samarbete vi är med i för att bygga ut laddnätverket. Men här och nu idag finns inte förutsättningarna. Och det är ju något som alla OEM:er har tryckt jättestarkt på. Och det är väldigt svårt för det är hög effekt. Tittar vi på våra nya lastbil med MCS, vilket är det som krävs om du ska respektera kör- och vilotider. Du har ju 45 minuter på dig. Någon minut försvinner för att koppla in och sånt. Säg 40 minuter då. Då ska du ladda upp det du körde upp på 4,5 timme på den tiden. Och det räcker inte med en vanlig 400 kW-laddare. Du behöver mer för lastbilsbatterierna är så stora. Jag skulle säga att det är en av de större utmaningarna här och nu.
Nästa intervju handlar om återbruk av begagnade bilbatterier, så kallad second life. Företaget Rebaba är en relativt ny svensk aktör som erbjuder energilager med begagnade batterier från fordon. Ludvig Karlberg är ekonomiansvarig på företaget och han berättar vilken typ av batterier de ska använda, vilken typ av batterilager de levererar och hur deras upplägg ser ut. Första frågan till Ludvig är vad Rebaba egentligen är för ett företag.
Vi bygger då batterisystem, alltså stationär energilagring, men av återbrukade elfordonsbatterier. Så att ett batteri i en bil som har levt ett liv på vägen har i regel ungefär 80% av sin originella kapacitet kvar när det tas av vägen. Vilket innebär att det är en fantastisk resurs som vi då kan ta tillvara på för att bygga stationära batterisystem. Så tänk stora powerbanks för att lagra solenergi eller vindkraft eller för att hjälpa fastigheter att bli mer energieffektiva. Så att vi tar då hand om av de stora strömmarna av återkommande batterier för att elektrifiera och se till att vi kan ha mer förnybar energi i våra elnät.
Och hur mycket av detta är en begynnande affärsidé och hur mycket är batterier som står och puttrar idag?
Vi är väldigt nystartade. Bolaget är väl 3 år gammalt, men vi ställer ut våra första system i höstas. Sen är idén i sig är egentligen inte så pass ny. Redan för nästan 10 år sedan så höll aktörer som Stena Recycling eller Tesla på med den här typen av teknik. Men fick liksom inte till kostnadsbilden eller att göra det lönsamt för kunden i slutändan att köpa batteriet. I och med att det är så mycket jobb kring återbruk och se till att allting funkar. Och det är väl den nöten som vi har kläckt nu och är bland de första och största i Sverige på det.
Då behöver ni ju till att börja med samarbeta eller på något sätt ha kontakt med fordonsägaren och kanske också fordonstillverkaren, kan man tänka sig.
Ja, men det är en jättebra fråga, för att det som man förstår sig är en av huvudnycklarna är hur får vi tag på batterier som dels mår så bra som möjligt men också som är av hög kvalitet redan från början. Och då innebär det att vi behöver partra med aktörer som Volvo eller Polestar eller Renault eller vilka producenter det nu är för att se till att vi kan bygga system som lirar väl med rent tekniskt med batterierna då.
Om ni ska kunna leverera batterier till kund som håller en viss kvalitet under en viss tidslängd så behöver ni ha väldigt bra koll på batteriet, och det är ju en massa faktorer. Det är ju en svart låda då i bokstavlig bemärkelse som ni eller någon annan behöver titta in i. Så hur skaffar ni er kunskap om det urval av batterier som ni får tag i så att ni verkligen vet vad de har varit med om, hur de presterar och kan bedöma deras kvalitet framöver? För det är ju ändå fordonstillverkarens kunskap det där och inte allmän.
Så det vi har gjort hittills är att ha utvecklat ett eget testprotokoll för att få så god insikt som möjligt in i cellernas hälsa. Det här är ändå batterier som i vissa fall kan ha varit med om krockskador eller liknande, vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Så att det vi har utvecklat är en testapparat helt enkelt. Och det vi har kunnat benchmarka är att vi får ut nästan exakt samma datapunkter som när elbilen själv läser ur informationen ur batteriet. Men det är precis det som vi vill kunna bygga partnerskap med biltillverkaren om, så att vi får ut så bra kvalitet och bra information som möjligt ur batteripacken. Och sen så är en annan fråga då, hur kan våra slutkunder se till att batteriet faktiskt levererar det värde som vi utlovar? Och vi har ju våra datapunkter för att förstå hur länge lever de här batterierna i en sekundär applikation. Men den datan sitter ju biltillverkaren också på och vi har ju kunskap om hur batteriet degraderar och sådär. Så kan man hitta ett kunskapsdelningsmoment i det och förstå batteriets hela livslängd, så tror jag att kan få ett väldigt mycket värde av det.
Då tänker jag att det här med batteriets hela livslängd, dels är det något som är beroende av typ av batteri, kanske användning under fordonets livslängd eller så länge det sitter kvar i fordonet rättare sagt. Och sen är det också en fråga om teknikförändring över tid. Det finns ju inte så många gamla batterier som man kan samla så mycket erfarenhet av. De allra flesta batterier som ni antagligen skulle kunna tänka er att få hand om och sälja vidare då, de är ju ändå lite okända än så länge. Hur länge funkar de egentligen? Hur mycket laddeffekt kommer du få ut av dem om ytterligare 5 eller 10 år? Så ni är ju egentligen i början av något som ännu så länge är lite okänt. Hur hanterar ni det?
Det är också en jättebra fråga, och framförallt gentemot våra slutkunder som står i valet, ska man välja ett återbrukat batteri eller ska man välja ett nyproducerat batteri från Kina som har 15 års standardgaranti? Och det är väl någonstans där som är huvudfrågan i caset, vad kan vi lova? Och sättet vi har valt att hantera det är att vi bygger ju då, tänk en container med batteripack, men där varje pack i containern är utbytbart. Så att har vi övervakning i varje pack under drift och gör liksom en over-the-air-övervakning. Men det innebär också att ser vi att ett batteri degraderar fortare än något annat pack eller att det presterar sämre helt enkelt, då kommer vi kunna byta ut bara det packet. Vilket innebär att systemet som helhet får en garanterad livslängd på 10 år. Men det i sin tur behöver inte betyda att varje enskilt pack är detsamma som när man installerade containern från första början.
Just det, så egentligen tänker man fel om man tänker på återbrukat batteri, utan man ska egentligen tänka moduler eller större serier där ni ser till att den funktionen med begagnade batterier finns. Men den enskilda battericellen där, eller batteriet snarare, det är inte det som kunden behöver tänka på, eller hur?
Nej, exakt. Så att man går ifrån den här idén med att man ska äga battericellen som man har köpt till att du får ett system som har en garanterad funktion. Och för kunden, och det vi märkt när vi säljer till kommersiella fastigheter eller till elbilsladdare, de vill inte ha koll på, de har inget värde i att veta att det är exakt samma cell som de har köpt, utan de vill veta att de har ett system som har en garanterad prestanda. Och istället då för att vi från utgångspunkten kommer kunna lova 10 år till och 60% degradering, så kan vi säga 80% degradering, för att vi vet att vi kommer kunna byta ut de packen, vilket innebär att vi kan ha ett mervärde trots att vi har ett gammalt batteri.
Sen behöver man ju ha någon sorts, du var lite inne på det, men man behöver ha någon form av avtal med eller erbjudande till kunderna. Vad är det? Jag förstår, det kanske beror på vilken kund det är och vad man betalar för, men kan du säga något generellt om vilken typ av garantiåtaganden, erbjudanden som ni levererar till de här kunderna, som ju, när ni konkurrerar, som du var inne på då, med att köpa stationära batterier som har ett visst typ av garantiåtagande?
Nej, men det som vi var inne på, så är garantifrågan en jättestor del. Systemen som sådana, produkten kommer med en standardgaranti på 10 år. Men det kan, i och med att vi kan byta ut packen, så kan vi också förlänga den garantin med upp till 30 år. Givet att vi får tillgång då till batteriet och kommer kunna byta packen. Men det egentliga intresset, eller det som egentligen gör batterier relevant, är ju inte att det står en burk där, utan hur man använder batteriet. När laddar man upp, när laddar man ur, vad styr man på för datapunkter i fastigheten eller hos en laddare och så. Och till det så brukar man prata om en EMS, eller ett Energy Management System. Det vill säga en liten dator som ser till att batteriet gör det ska. Och det är också en sån här tilläggsgrej som batteriet kommer utrustat med. Då en mjukvara som är optimerad utifrån vad är fastighetsförbrukningen, hur ser spotpriset ut, vad säger väderleksrapporten om hur mycket dina solceller kommer producera, etc. Men som också då tar hänsyn till att ju mer du cyklar batteriet, desto sämre kommer det må. Så att den liksom optimerar utifrån batteriets livslängd också. Det är ju det som låser upp värdet. Det tror jag att vi är väldigt duktiga på.
Och hur hittar ni era kunder? Alltså, man måste ju ha någon, så du kan inte springa runt i varenda stuga och säga vi har en grej som är bättre än de andra på marknaden. Utan ni måste ju ha någon liten nisch, antar jag, eller några kanaler. Hur ser det ut?
Ja, i och för sig, nu i början så har det varit mycket springa till varje stuga. Jag tror att jag har ringt till i princip alla fastighetsbolag i Sverige. Så att man måste ju börja någonstans och få igång lite referenser och få ut system och visa att det man står här och pratar om faktiskt sker på riktigt. Men i det stora hela, så majoriteten av alla batterier i Sverige säljs ju i kombination med en solcellsinstallation eller någon annan typ av elinstallation. Så att vi partnerar med mycket av den typen av aktörer för att kunna erbjuda en helhetslösning. Och jag menar, vi har inte koll på solceller, så att vi ska inte hålla på med det, utan då är det bättre att vi går med Soltech eller någon annan aktör som är duktig på det.
En sista fråga, och det är i slutet av ett batteri, kanske du plockar ut ett av de där 100 som är en container någonstans, så får ju det ett riktigt slut, inte second life utan eternal death. Och det finns ju en batteriförordning i Europa, det regleras väldigt mycket det här hur det ska hanteras, och vilken roll har ni i det? Vad har ni för formellt ansvar detta? Ni har tagit över ansvaret från fordonstillverkaren när ni tog över batteriet, så det är som om ni, det är samma ansvar ni har som en fordonstillverkare har så länge det är deras, så att säga, batteri. Stämmer det?
Ja, men precis. Så att vi tar ju producentansvar och ser till att batteriet blir återvunnet. Vi har också partnerskap med Stena Recycling som ser till att även the death of our battery betyder inte the final death, utan det innebär ju att man ser till att återvinna batteriet så att de materialen går in i nyproduktion av nya celler. Men det innebär ju också att som biltillverkare så har vi ett utlopp för deras producentansvar i och med att vi kan stänga loopen för deras batterier. Och sen så är det också fördelaktigt att man som återbrukare av batterier har lite, det är inte lika tufft att ställa ut batterier på marknaden om man har återbrukat dem som att man skulle ha producerat dem från början. Så att vi har lite fördelar också.
Ja, har vi glömt att ta upp något viktigt, eller har du berättat det som är viktigt?
Nej, men det händer ju väldigt mycket. Vi är ett ungt bolag, men vi har nyligen ett partnerskap med OKQ8, med Stena Recycling, med flera andra stora aktörer. Har nyligen fått in mycket pengar från Vinnova och Energimyndigheten för att skala vår lösning.
Mm. Nästa två intervjuer handlar om återföring av el från fordonsbatteri till fastighet eller elnät, alltså vehicle to X, vehicle to grid och så vidare. Först pratar jag med Emanuela Wallin som är produktägare i gruppen för laddning och energi på Polestar. Polestar erbjuder idag laddtjänster där det är möjligt att både ladda och återföra en del av elbilens batteri tillbaka till elnätet, och det gör de i flera länder. Emanuela berättar vilka standarder det handlar om, hur systemen fungerar och hur Polestar hanterar standarder och regelverk. Hon får också frågan hur Polestar brukar svara bilägare som är orolig för att deras batterier ska påverkas negativt.
Jag är produktägare för energi på Polestar, och det jag arbetar med att ta fram smarta tjänster för våra kunder, alltså smarta laddningstjänster. Och det vi gör är att vi tar fram en plattform så att vi kan koppla våra bilar till andra tjänster som kan erbjuda smart laddning, exempelvis tipper, men också vår egen produkt Polestar Energy som finns tillgänglig i 12 marknader i Europa, där alla våra bilägare kan använda sin bil och ladda smart.
Så om vi börjar i den änden, det är alltså så att ni erbjuder en så att säga färdig tjänst i ett antal länder, bland annat Sverige, och då uppfattar kunden det som klart, väljer jag en viss modell av Polestar och bor i något av de här länderna så kan jag få vad då exakt?
Då kan du få en tjänst där du kan ladda smart, alltså ladda när det är som billigast. Så i alla länder så kan du låta den här tjänsten välja när du ska ladda, så att du laddar när det är som billigast för dig. Och i 8 länder så har vi också integrerat med olika elhandelsbolag så att du kan vara med och stödja elnätet och faktiskt få en förtjänst när du hjälper till och stöttar elnätet. Så du kan ladda när det är som billigast och hjälpa elnätet och då få pengar och tjäna pengar. Och har du även solceller så kan den optimera när du har solcellsproduktion och ladda din bil när du producerar sol, helt enkelt.
Jag vet ju att det har varit en lång process med att ta fram standarder och regelverk och sånt där på vehicle to grid, alltså återladdning från ett fordon till elnät eller hus på något sätt. Men är alla de problemen så att säga lösta nu? Det vill säga, det är bara en produktifiering och utrullning på marknaden, eller finns det fortfarande några formalia kvar så att säga som ni ändå lyckas hantera så att ni kan rulla ut produkten även om alla regler inte är klara?
Ja, den standarden man oftast tänker på när man tänker på vehicle to grid i ISO 15118-20, förlåt, ni vet vilken jag menar. Och den kom ju ut för ungefär 4 år sedan, och det tar ju lång tid innan alla som behöver implementera den faktiskt implementerar den, så det är ju inget som händer i användning, utan det tar ett par år. Och ganska direkt när den släpptes så insåg man ju också att den var inte fullständig, den var inte tillräcklig för AC-delen då, om man vill implementera V2G. Så det är ju något som ett arbete som har pågått efter det, och den är under publikation nu. Det är en bilaga till standarden, så man jobbar ju under förutsättningar där standarden är inte på plats, utan det är ju något som fortfarande pågår, och man kommer säkert se förändringar så fort fler och fler implementerar den och använder den. Så det är ju en del, och det är ju då kommunikationen mellan bil och laddbox. Men sedan så behöver ju någon också skicka ett meddelande att nu ska du ladda eller ladda ur och hur mycket. Och då är det en integration som behövs mellan laddboxen och ett backend, en slags plattform som tittar då på var och hur ska jag vara med i energimarknaden och skickar en signal till bilen. Och där brukar man oftast använda en kommunikationsstandard som heter OCPP. Och OCPP 2.1 som kommer vid Vehicle to Grid, den publicerades kanske ett år sedan. Så den är också väldigt ny. Och det kommer ju ta sin tid innan man har implementerat den. Och sen finns det också ytterligare en annan standard som man kan tänka på. Och det är att den här laddboxen som nu idag vi installerar och använder för att ladda våran elbil. Den kommer i ett Vicotogrid-system vara en elproducent. Och då behöver den kopplas till elnätet. Och då finns det ju krav från elnätsägarna vad du behöver uppfylla för att faktiskt få ansluta till elnätet och agera som en elproducent. Och här kommer då en standard som heter RFG, Requirements for Generators in. Och den är inte heller färdig. Så det är flertalet standarder som är väldigt nya eller på väg ut eller inte helt där än för att det ska bli ett bra och system som där alla förstår vad de behöver göra.
Det här måste ju rimligen vara något som håller tillbaka marknaden, men inte så mycket att ni ändå inte agerar. Så kan man ju undra lite grann varför väntar ni inte bara? Eller hur kommer det sig att ni tar fram en tjänst som ändå finns i flera länder och uppenbarligen används?
Ja, mycket bra fråga. Nej, men det är ju standarder är ju där för att hjälpa oss för att ta fram lösningar så att man kan skapa interoperabilitet och göra det enklare för kunden att välja olika laddboxar, olika elbilar eller kunna på ett enkelt sätt veta hur man ska koppla den här enheten då till elnätet. Men det behöver ju inte betyda att man måste utveckla enligt standarden, men det underlättar och kan ju göra det enklare att skala upp. Men det är ju inget krav för att man ska kunna ta fram en lösning och en produkt.
Om vi tänker på ett annat perspektiv, era kunder då, så inbillar jag mig att en och annan, om man funderar över det här låter intressant, så dyker en invändning upp i bakhuvudet någonstans. Men vad händer med bilens batteri? Kommer jag förkorta livslängden på något sätt? Det är ju ändå en vanlig och kanske inte helt orimlig farhåga. Hur brukar ni möta den frågan från era tänkbara eller potentiella kunder?
Det är ju kopplat till att det finns ett batteri i bilen och man använder ju det för att främst köra, men nu utökar man då användningsområdet av elbilen till att också vara med och stödja elnätet, och då blir det ytterligare användning av batteriet. Och då uppstår ju såklart de här frågorna, men vad händer då? Men det finns ju lösningar att man kan sätta en slags begränsning eller en budget på hur mycket du får ladda ur och att bilen vet det, så att du som kund kan känna dig trygg att bilen är med under de förutsättningarna som den kan och garantin är kvar. Så det är, och ett batteri, om du bara lägger det, nu ska du kanske lägga bilbatteriet i en garderob, men ett vanligt batteri, så kommer ju det att åldras oavsett om du använder det eller inte. Så det handlar ju också om att använda batteriet på bästa sätt under dess livstid. Men det här med oroligheten kring batteriet är ju något som vi tar med oss och kommer ju leverera en tjänst och produkt med det i åtanke så att kunden alltid kan känna sig trygg.
En sista fundering här, det är så att ni måste ju samarbeta med ett antal aktörer. Det här involverar ju laddtjänsten, urladdningstjänsten om man säger så. De aktörer som ska sälja den här effekten på en lokal effektmarknad eller vad det nu kan vara, kanske uttrycker det lite dåligt, men det krävs ju egentligen ett nätverk av aktörer. Hur kommer ni att hantera det? Eller ni har börjat fundera över det, förstår jag. Vilken typ av överväganden gör man då?
Precis, det är ett ekosystem som behöver byggas där alla aktörer behöver kunna kommunicera med varandra så att du som kund kan använda ett system som fungerar. Och precis som jag nämnde innan så har ju vi lanserat Polestar Energy som fungerar och levererar V1G då. Så den har ju kopplat ihop alla aktörer under en tjänst där kunden kan då veta vilka laddboxar kan jag använda, vilka elhandelsbolag kan jag använda och om du bara vill använda smart laddning så räcker det med ett energikontrakt som är flexibelt, alltså där du kan välja när du vill ladda så att det inte är ett fast pris. Då är det lite svårt att optimera din laddningskostnad. Men och så vi har ju redan påbörjat den här resan mot en tjänst som kan leverera en helhet som fungerar till kunden. Och sen med Vehicle to Grid så är det ytterligare ett lager då där man ska kunna få en kommunikation då som fungerar mellan alla de här aktörerna, men för urladdning då, där de här standarderna som vi pratade om innan inte finns riktigt satta, så vi måste samarbeta för att ta fram en lösning.
Sista intervjun är med Therese Cesar som är ansvarig för flexibilitet på Göteborg Energi. Göteborg Energi ansvarar för lokalnätet i Göteborg och där finns både flaskhalsar och risker för överbelastning och kapacitetsbrist. Det finns således ett behov av flexibla tjänster och fordonsbatterier utgör en potentiellt stor resurs. Så hur gör då en elnätsägare för att ansluta vehicle-to-grid-tjänster till elnätet? Vilka tjänster kan återladdning från fordon erbjuda på en lokal flexibilitetsmarknad? Och hur står det till med utbudet av aggregatorer som kan samla ihop och erbjuda den här typen av tjänster till elnätsägare? Under konferensen så är det flera fordonstillverkare som har berättat om hur de börjar rulla ut vehicle-to-grid-lösningar, alltså när man återför el från batteriet till nätet eller till huset. Och du jobbar ju med nätfrågor mera ifrån ett regionsperspektiv eller nätägarperspektiv. Så på vilket sätt är detta egentligen intressant för er som nätägare?
Ja, precis. Vi ansvarar ju för lokalnätet i Göteborg. Och det finns ju kan man säga, både flaskhalsar och potentiella problem med liksom, överbelastning eller att vi har för mycket. Mer behov av kapacitet än vad elnätet kan tillgodose. Så att vi har ju behov av olika typer av flexibla resurser som kan vara med och stötta elnätet och leverera olika typer av tjänster både till det lokala elnätet och till regionnätet och även till SVK. Och det är här som vi ser att bilbatterierna också kommer vara en viktig flexibel resurs och att det finns en stor potential i att aggregera upp alla de här bilbatterierna till en större flexibel resurs som kan vara med och bidra till både ja, men, olika typer av tjänster som spänningsreglering eller att vi kan jobba med att sänka överuttag som vi kan få eller liksom överbelastning som kan uppstå vissa perioder på året.
Du sa en förkortning tror jag, SVK.
Ja.
Det får du förklara för mig.
Ja, SVK är ju Svenska Kraftnät, de som har det överliggande, kan man säga, nationella nätet. Och sen finns det ju regionnätsägare som till exempel Vattenfall, Eon, Ellevio som har regionnätet på mellannivån. Och sen finns det ju ja, men, väldigt många lokalnät som är den sista delen i nätet som når ut till användarna.
Just det, jag sa regional nivå, men ni är ju faktiskt mera i din hierarki så är ni lokalnätsaktörer.
Ja, ja.
Du, det här förstår man att det är en potential, mera teoretiskt. Men det ska ju bli också, det ska bli verkstad av det här. Man ska få in kunder som är intresserade. Hundratusentals fordonsägare ska potentiellt kunna vara med i de här systemen. Vilken roll har ni, eller vilka möjligheter har ni för att bidra till detta och få till det här i praktiken?
Ja, men framförallt det som är en av våra huvudområden är ju hur vi ska ansluta V2G till nätet. Och vi ser ju det ungefär på samma sätt som att vi ansluter solcellsanläggningar. Så att V2G-anläggning som vill ansluta till nätet är ju en typ av produktionsanläggning. Så att här försöker ju vi efterlikna anslutningsprocessen så pass mycket så att man ansluter, ja men egentligen gör ett anslutningsförfarande eller anslutningsförfrågan som liknar en anslutningsförfrågan vid en solcellsinstallation. Så vårt uppdrag här handlar ju om att säkerställa att vi vet hur vi ska ansluta en V2G-anläggning till elnätet. Och att vi ur ett branschperspektiv då kan bidra till en gemensam anslutningsprocess så att det ska bli enkelt för kunden att ansluta till elnätet och att man gör på liknande sätt oavsett vilket elnät man har. Det är väl den primära uppgiften som vi har. Sen handlar det ju också då, vi har ju till exempel en flexibilitetsmarknad i Göteborg, en lokal flexibilitetsmarknad, och det är ungefär som en handelsbörs där vi som nätbolag köper olika typer av flexibilitetstjänster från leverantörer som kan leverera, och då är ju en aggregator till exempel en säljare på den här marknaden. Och där ser ju vi också då att en aggregator som kan leverera tjänster från bilbatterier kan vi då köpa på den här marknaden, och på så sätt blir det ju en affär där nätägaren tar emot de här tjänsterna.
Och nu nämnde du något som aggregator, så det tänker jag som eran väsentliga motpart då. Finns det sådana idag, eller hur ser du en växande marknad, eller vilka är det mer i praktiken?
Ja, vi ser ju kanske framför allt aggregatorer på batterisidan. Där om man säger till exempel Checkwatt är ju en ganska stor aggregator som aggregerar hemma batterier. När det gäller aggregatorer för bilbatterier har vi inte sett så många, och där tror jag fortfarande att det kanske pågår lite funderingar vem som ska ta den rollen. Vi sitter ju med i vissa utvecklingsprojekt, bland annat med Polestar, och där har ju frågan varit uppe, och jag vet att man funderar på vem ska ta den här aggregatorrollen. Så det tror jag är en del i värdekedjan som inte riktigt är klar.
Men den måste till på något vis för att det här ska funka. Man kan liksom inte tänka sig 100 000 små fordonsägare som springer till er och säger jag vill börja sälja tjänster.
Nej, men inte när det gäller leveranser till elnätet. Det fungerar ju såklart när du ska leverera tjänster till ditt eget hushåll. Men när man vill aggregera upp det och sälja tjänsten till nätbolaget, då behöver det ju finnas någon typ av aggregator eller någon typ av aktör som samlar resurser till en större volym då.
Ja, det var några nedslag i konferensen VEX från Göteborg i början av maj. Du hörde Rahman Yazdani Wetterberg på Volvo Group, Ludvig Karlberg på Rebaba, Emanuela Wallin på Polestar och Therese Cesar på Göteborg Energi. Jag som pratar heter Mats-Ola Larsson. Och du har hört en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och av Swedish Electromobility Center som värd. Musiken är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.